du kom med tåget idag?
Ja, min bil är lite ledsen då. Den gamla Saaben.
Vad är det nu då?
Ja, den gick inte igenom besiktningen. Så att jag måste... Alltså, det är inget, det är egentligen inget fel. Det är världens löjligaste fel.
Mm.
Det är dragkroken håller på att rosta sönder.
Använder du någonsin dragkroken?
Nej, jag har aldrig gjort det. Men det som är grejen med dragkroken, det är att om man inte fixar det så måste man avlägsna den.
Mm-hmm.
Och registrera om bilen som en bil utan dragkrok.
Så nu måste du göra det?
Ja, för jag tänker ju inte sätta dit en ny. Det är ju liksom inte...
Nej.
Nej, så det var bara det. Så det känns ju väldigt fånigt och tråkigt, men det ska göras. Plus att den här, att istället för en vanlig ombesiktning så ska den omregistreras, och det är mycket, mycket dyrare. Det är också tråkigt.
Ja, men annars är det bra.
Ja, annars, den går som vanligt.
Ja. Jag önskar din bil allt gott, det vet du. Och det tror jag våra lyssnare...
Jag tror du gillar min bil bättre än vad jag gillar den faktiskt.
Ja, ja, men jag gillar ju att du kommer hit i den där Saaben. Jag tycker att det är liksom... Ja, men det är som trevligt.
Jag kan faktiskt berätta att för alldeles nyligen så var jag på ICA och handlade.
Ja.
Och när jag skulle packa in kassarna så kom det förbi en äldre herre. Bara oj, 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 vilken pärla. Så här.
Ja.
Sånt är kul. Ja. Och det var jag van att höra förut när jag körde Amazon. Mm. För jag körde Amazon i flera år. Mm. Fina Amazoner. Ja. Jag har ju aldrig sett på den här Saaben som att den skulle vara en pärla på det sättet.
Men, ja, men den har nog blivit det. Mm. Ja, den blir det.
Det var ett tag sedan.
Ja, tjena Sofia. Välkommen hit.
Tack.
Stugvärmen.
Vi har fått en regering.
Ja, otroligt. Vem hade kunnat tro?
Ja, det var nästan så att man började vänja sig vid det här regeringslösa tillståndet.
Ja, och det måste jag säga att jag tyckte att det var lite grann av en lättnad på något sätt. Alltså det var så upphetsat också liksom. Före valet, hela våren och sommaren och liksom... Jag vet inte, det var så hetsig stämning. Så på något sätt så har jag njutit lite grann av det där vakuumet. Att få vara i det. Och inte brytt mig jättemycket om de här turerna hit och dit heller. Utan jag tyckte att det var bara soft.
Jag har ju lyssnat, inte på alla 94 eller hur många det var. Men säkert 85 av alla de här presskonferenserna som har varit tillsammans med regeringsbildningen. Och det har ju också blivit ett normaltillstånd, de här presskonferenserna. Samtidigt så tycker jag också att allihop har ju varit väldigt, väldigt förutsägbara.
Ja.
Man har ju vetat steg för steg att nu kommer hon att säga så, och så kommer Löfven att säga så, och nu kommer han att läggas fram och inte gå igenom riksdagen. Så man har ju vetat det här fram tills den här överenskommelsen, som var lite överraskande faktiskt, tyckte jag.
Mm.
Även om jag i och för sig hoppades att Centern och Liberalerna skulle stå på sig mot högern.
Ja.
Som de själva har börjat säga. Alltså, Jan Björklund har ju börjat prata om högern som dem.
Ja, just det.
Vilket är intressant. Ja, men, och de gjorde det, och det är ju jag glad för. Och den här lösningen tycker jag ju är den bästa vi kunde ju fått utifrån valresultatet. Så att på det sättet är jag också nöjd med.
Mm. Fast det här att hela det här, den här cirkusen då, eller liksom alla de här turerna har på något sätt skapat en känsla av misstro inför politiken hos svenska folket och sånt där. Tror du på det? Eller liksom...
Alltså, jag tror ju tyvärr att det är så. Och jag träffar ju ganska många, mycket liksom vanligt folk. Mm. Alltså vanliga människor,
ja,
som inte,
Sunds,
ja, men som inte är i media eller politikbranschen, som ju faktiskt resonerar så, att vad är det här för lekstuga och varför kan de inte komma överens och sådär. Jag har ju som haft som en mission under hela den här processen att upprepa både till folk jag träffar och i mina ledartexter faktiskt att det, demokratin fungerar, vi har ett fantastiskt regelverk, alltså vi har följt konstitutionen, allting är förutsägbart, det är väl jättebra att det här tar den tid det tar. Och helt enkelt försökt att ägna mig åt någon slags folkbildning, för det är ju det, tycker jag, att det har inte varit kaos, det har varit lite oordning, alltså vi har haft för Sverige ovanlig parlamentarisk situation, men det här har ju bevisat att våran grundlag fungerar även i sådana situationer. Och Sverige har ju funkat, alla myndigheter har ju funkat, alltså det är ju inte som att det har blivit kaos på något annat sätt, utan Sverige har ju fortsatt att fungera under den här tiden.
Den där MKD-budgeten däremot var väl kanske lite onödig?
Men det var ju inte första gången.
Nej.
Så att säga. Och det är väl onödigt, men det är ju som sagt, det är också så det funkar. Alltså systemet är ju som det. Sen så kommer väl det att läggas in några ändringar där nu och så. Men det är som det.
Ja.
Ja,
ja, jo, så är det. En grej med att vi har en regering är ju också att vi har ministrar nu.
Ja, men precis.
Ja.
Vad kände du när du hörde regeringsförklaringen och ministeruppräkningen?
Alltså det var ju också på något sätt lite grann ett antiklimax. Min tolkning av de här ministertillsättningarna är ju att Stefan Löfven sätter ihop ett lag där ingen enskild del egentligen är provocerande eller kontroversiell. Att egentligen om man tittar på alla de här ministrarna så är det ingen av dem som driver en egen fråga. Och på något sätt så här, sitter i riksdagen kanske, eller är framröstad på ett mandat som går ut på att den här personen ska åstadkomma någonting på den nationella arenan. Därför det skulle kunna ställa till det väldigt mycket. Om man till exempel hade tillsatt en minister som vill åstadkomma en specifik reform, nu kommer jag inte på någon liksom, men om man tänker sig att man har en sån minister och den reformen går emot det här 75-punktsprogrammet, så skulle det kunna bli ganska stökigt, så att säga. Då skulle den ministern inte jobba med laget.
Å andra sidan så tror jag inte att det bara har med det att göra, utan de flesta ministrar är ju samma som förra mandatperioden. Alltså han har ju inte gjort några jättestora ommöbleringar. Och det är väl lite grann Stefan Löfvens signum också.
Att hålla inte ihop laget.
Ja, och att inte sticka ut för mycket. Liksom, att vara...
Nej, det gjorde ju inte det förra regeringen heller.
Och det kan ju vara smart på ett sätt. Samtidigt så tror jag ändå att även alltså om man har ministrar som är kanske starka personligheter och brinner för frågor, så kan ju de vinna respekt på det. Även i motståndarlag. Men jag blev ju... Dels så blev ju jag, kanske till skillnad från många, tyckte jag det var skönt att få tillbaka Ygeman. Jag gillar honom. Dessutom så, när han avsattes, så var det ju inte för att han var huvudansvarig för Transportstyrelseskandalen, utan han var ju bara ett alibi för att få behålla Peter Hultqvist som försvarsminister. Stefan Löfven var ju tvungen, någon av dem var tvungen att gå, och han valde bort Ygeman. Ja. Och det där vet ju alla. Liksom. Så att...
Han valde bort infrastrukturministern också. Vad hette hon?
Anna Johansson var ju tvungen att gå. Men det var ju men hon var ju ytterst ansvarig. Så att det var ju självklart. Men sen så var det någon till som var tvungen. Och då, ja, hur som helst, jag tyckte det var kul. Sen så blev ju jag bara brast ut i ett Amanda Lind! Så här. För att jag blev ju jätteglad.
Ja. Och hon är ju från Västernorrland då. Så du kunde ju henne på ett annat
precis,
sätt än väldigt många
andra. Men jag kan ändå säga att jag blev liksom häpen sen närmaste timmen när jag såg hur alla andra såg ut som fågelholkar, hur hela så här, kultureliten dissade det här valet utan att göra en enkel googling ens. Vilket är jätteanmärkningsvärt. Det var så att här har vi liksom ett jättefint exempel på klassiskt landsbygdsförakt.
Du tolkar det så?
Ja, det är det.
Ja.
Det här finns inget tolkningsutrymme. Ja. Jag har rätt. Och...
Nej, men, du har rätt och alla andra har fel. Men alltså, jag kan ju förstå vad du menar. Jag tycker ju också att det var väldigt slött. Det var slött av Åsa Lindeborg att inte googla Amanda Lind och se att hon faktiskt hade varit kommunalråd i Härnösand, att hon hade jobbat med kulturfrågor och inte minst att hon har suttit i SKLs kulturberedning i 3 år.
Precis. Åsa Lindeborg skrev alltså att Amanda Lind har aldrig uttalat sig i kulturpolitiska frågor. Hon skrev så.
Ja.
Björn Wiman skrev att det här var en ren provokation. Lisa Irenius på Svenska Dagbladet var kritisk. Alla möjliga andra människor var kritiska på Twitter och runt om. Karin Olsson på Expressen googlade faktiskt och gav henne en chans.
Mm.
Liksom. Jag då är från Västernorrland. Jag såg ju då också i mitt flöde västernorrlänningar. Kulturmänniskor, människor som har jobbat i kulturen som kulturchef, kulturskolechefer. Människor med olika politisk inriktning, motståndare till Amanda Lind. Som allihopa jublade. Wow, äntligen en kompetent kulturminister. Mm. Äntligen någon som vet vad hon snackar om och kan sina frågor.
Mm.
Så reagerade människor i Västernorrland. Därför att hon är... hon har många års erfarenhet av kulturpolitik. Hon har haft ansvar för den. Hon är pragmatisk. Hon är också duktig på att få folk att kompromissa, få ihop motståndare, komma till liksom eniga lösningar.
Ja, har man varit partisekreterare i Miljöpartiet så måste ju den talangen finnas.
Ja, och det har hon ju dessutom varit, och ändå var det så många som inte hade en aning om vem hon var.
Mm. Ja, jag håller med om att det var väldigt underligt. Det var uppseendeväckande. Jag håller fullständigt med om det. Sen måste jag nog ändå säga att jag reagerade som en liksom konservativ kulturetablissemangsmänniska inför det där valet i alla fall. Och jag håller med Björn Wiman och Åsa Lindeborg och Lisa Irenius om att den här tillsättningen också på något sätt är en signal om att det här politikområdet inte är viktigt för Löfven och för Socialdemokraterna, och att de inte förstår riktigt. Och det tror jag ligger... där tror jag att socialdemokratin har ett problem överhuvudtaget. De har svårt att hantera de nya konfliktlinjerna i politiken. De har svårt att hantera Galtan-konflikten till exempel. Och jag tror ju att i det här nya politiska landskapet så kommer kulturpolitiken bli ett allt större konfliktområde. Man tittar på Danmark till exempel då, där Dansk Folkeparti lyckades liksom slakta public service hipsvips liksom. Och ett nytt konservativt block i Sverige, om det formas ett sånt, liksom MKD, SD, så kommer de utan att blinka göra samma sak. Och det kan gå jättefort. Liksom. Och då tror jag att vi inte är betjänta av att det här politikområdet inte är liksom vässat till tänderna, och att vi inte har liksom en tillsättning som på något sätt signalerar att det här är viktigt och det här finns det värden att försvara.
Men det där kritiken beror ju fortfarande, vare sig den kommer från dig eller från Björn Wiman eller Åsa Lindeborg, att det handlar ju bara om att man inte har tillräckligt bra koll på Amanda Lind. Eller krävs det att man ska vara en känd person i Stockholms kulturelit för att man ska duga att klara av att bedriva kulturpolitik i de tider vi är i idag?
Nej, jag tror kanske att det skulle krävas att den som tillsattes kanske har erfarenhet som myndighetschef. Eller någonting sånt. Jag tror att och gärna en socialdemokrat. Alltså gärna, liksom någon sån här, alltså någon gammal tung, alltså typ
Anna. Men du drömmer om Bengt Göran.
Ja, det gör jag, eller Anna Ekström eller Anna Särner eller
ja, jag liksom... förstår det, men jag tycker ändå vi kan ge henne en chans.
Jag tror
att hon är kompetent och kommer att göra det här bra. Sen sägs det att hon är ung. Ja, hon är yngst i regeringen, men hon är 38 år.
Det har jag inget problem med.
Nej. Och hon är ju dessutom en aktiv kulturutövare inom områden som kanske inte har fått rimlig uppmärksamhet.
Mm.
Som hon också har blivit hånad för. Och där känner jag också det här, jag vet inte, men alltså föraktet mot det som inte är är godkänd finkultur. Mm. För att hon håller på med live, för att hon läser liksom serieböcker, serietidningar, mm, för att hon,
jag menar, spelar blockflöjt och håller på med nålbindning. Det, fast det gillar jag faktiskt.
Jag har spelat blockflöjt i 9 år.
Känner du till nålbindning?
Ja, jag vet vad det är. Jag har läst på.
Alltså det är en typ av liksom, jag tror att det är en medeltida stickningsteknik.
Precis. Va? Hon har väl engagerat sig i såna. Hon är en sån där som åker till Visby på medeltidsveckan och så. Och det är ju också en form av kulturutövning.
Och där kommer min andra invändning. Jag såg att Andres Lokko skrev en sak som jag tycker var bra och tog upp det här, att det liksom är att reaktionerna på hennes tillsättning också på något sätt signalerar att vi har blivit ett liksom ett intolerant land som inte
det var otroligt bra text.
Som inte accepterar olika subkulturer. Och jag kände mig träffad av det därför att jag gillar inte heller. Alltså jag är verkligen ett fan av subkulturer, men jag tycker inte om just hennes subkultur.
Du tycker inte om urkulturen?
Nej. Vi pratade ju om det i podden, för jag var på Urkult för första gången i mitt liv i somras. Och det var ju en omskakande upplevelse.
För mig.
Därför att det var en upplevelse som levererade alla klichéer jag hade kunnat drömma om. Alltså det var verkligen liksom, jag trodde inte att det fanns haremsbyxor längre. Men det var där de var, alla människor med haremsbyxor. Och en av de första personer jag såg när jag kom in på festivalområdet, det var Amanda Lind och hennes man Björn-Ola Lind, konstnären, som också har dreads och
spelar
didgeridoo.
Men alltså, jag tror så här, jag vill bara säga att du säger att det här, att dina så här fördomar blev så här besannade och bekräftade när du kom till Urkult. Men jag tror att det är exakt samma sak om liksom nu när Amanda Lind ska kliva in i liksom Stockholms akademikervärld, folket som hängde på Forum med kulturprofilen liksom. Alltså hon kommer ju att tycka att de uppfyller samma stereotypa föreställningar
det
som hon har om Stockholms kulturelit, och det är ju inte ett dugg jävla bättre.
Nej, det är precis lika osympatiskt.
Jag kommer faktiskt inte ihåg vem som sa det nu, men någon som sa att det var ju så otroligt smart av Stefan Löfven att utnämna en person som har noll kopplingar till Svenska Akademin och den soppan. Mm. Vilket ju alla människor i Stockholms kulturelit har på ett eller annat sätt. Men någon som är helt befriad från det, som inte har några lojaliteter eller liksom har varit med och delat ut medaljer till tveksamma människor eller kliat MeToo-män på ryggen. Sådär. Hon kommer från ett helt annat sammanhang och är samtidigt kompetent, och det kan vara riktigt smart.
Jag köper allt det där. Allt det där köper jag. Och jag tycker att den här diskussionen om kulturell appropriering tycker jag är jättetöntig. Därför att den diskussionen kan i sådana fall utvidgas till precis vad som helst. Vi är ju extremt anglofierade människor som har liksom approprierat både det ena och det andra. Liksom. Män som kvinnor och vita som svarta. Liksom. Det är en jättekonstig invändning.
Jag tycker att den är svår, ska jag säga.
Ja. Men vad man däremot kanske signalerar om man är en vit person med dreads, det är ju ett hem, i det här fallet då kanske en hemvist också i någon slags lite okult eller new age-ig subkultur som jag personligen faktiskt har rätt stora problem med. Och jag fastnade ju också, precis som många andra gjorde, på diverse YouTube-klipp med hennes man. Och nu är det Amanda Lind som är kulturminister, det är inte hennes man som är kulturminister, så man ska inte döma henne utifrån det. Men det är plågsamt att sitta och titta på den där klippen när hennes man pratar om att, vad är det nu, jordens inre består av ruttna älgar som flyter som en svart flod under jorden, och sen så han är vit i ansiktet och sen så spelar han didgeridoo på älgben och på något sätt åkallar älgen, och det handlar om det fossilfria samhället och alltså den typen av okult miljöpartism som han ger uttryck för där. Och då ska vi också komma ihåg att den inspelningen är från en miljöpartidag i Härnösand. Man kan googla den där och titta. Björn-Ola Lind, älgen. Och det är plågsamt. Och jag har väldigt svårt för den typen av miljöpartism.
Ja.
Alltså som på något sätt gör miljöfrågor till någon slags okulta andliga frågor. Och om hon är en del av det, Ja, då har jag lite invändningar.
Ja, fast jag tycker att det här känns ju också som någon slags arv från, från så här gröna vågen, 70-tal. Alltså det var mycket flum och new age och sen har det här följt med. Och jag förstår dina invändningar så, men jag ser fortfarande inte att det talar emot henne som kulturminister. Sen vill jag också säga att för mig är hennes frisyr en frisyr. För mig signalerar inte den att hon skulle vara en speciell typ av människa eller någonting, för jag märker ju inte sånt. Alltså jag kan inte placera in människor i åsiktsgrupper eller ens i, jag kan inte titta på en människa och så här jättesnabbt avgöra vilken klass den tillhör och sånt där. Jag är helt blind för sånt. Mm. Alltså på riktigt, jag är det. Jag liksom, Och jag törs inte ens tänka på vad jag själv signalerar, eftersom jag skickar ju aldrig ut några medvetna signaler. Alltså jag hade rakat huvud i flera år. Mm. Och det var jättemånga som trodde att det var något slags statement. Mm. Liksom politiskt eller feministiskt eller whatever. Och det var ju inte det. Det var bara en praktisk frisyr. Alltså så här.
Men det hedrar dig,
Sofia. Och därför är det liksom så... Jag är så främmande för det sättet att förbestämma vad människor är för sorts personer. Så därför har jag så svårt att förstå de här resonemangen som du för nu. Alltså jag vet ju teoretiskt, vet jag ju att,
men alltså så här, säg att det är väl inte så himla konstigt om man har då en kulturminister, så är man ju intresserad av vilken typ av kultur den kulturministern tycker om.
Ja. Alltså det är ju som... ja, men jag tycker inte, jag tycker att det är svårt det här att värdera. Varför skulle live och medeltidsvecka vara sämre än att spela fiol och läsa, inte vet jag, Hemingway liksom?
Nej, det är det ju inte.
Nej.
Men
det är bara annorlunda, lite smalare. Ja.
Sen så tror jag att utifrån det hon har sagt hittills och så där, så tror jag till exempel att hon har ett jättestort plus utifrån de erfarenheter hon har från Härnösand och från SKL också, att hon nog absolut verkligen tror på liksom kulturens tillgängliggörande i hela landet och sådana saker, och kommer jobba för det. Och det, där tror jag kanske liksom att en, ja, om man då hade kanske inte Bengt Göransson, för att han var ju också verkligen för sånt, men om man hade tänkt sig en annan typ av liksom etablissemangspolitiker, så har ju de inte alls ofta den erfarenheten till exempel.
Nej, och det är jättebra. Sen vill jag också säga att på hennes bord ligger ju också demokratifrågor. Också en sak som hon är väldigt engagerad och initierad i, mediefrågor. Inför valet så var ju jag inbjuden av Miljöpartiet i Västernorrland, där hon också är ju liksom i toppen sådär. Mm. Att delta i samtal om demokrati med bland andra Alice Bah Kuhnke och någon statsvetare och sådär. Det var Amanda Lind som ledde de samtalen. Mm. Jätteinitierat. Det, liksom, alltså det märktes ju att det här är något hon brinner för och tycker är viktiga frågor.
Okay. Ja. Mm. Ja, men jag köper allt det. Jag kommer komma över det där. Det var bara en slags
Sen får vi väl komma igen om hon gör några riktigt knasiga utspel eller sköter sig dåligt. Men... Mm. Ja, det vet vi ju inte. Jag kan ju inte gå i god för att hon kommer att klara det här jobbet. Men jag hoppas.
Är hon, förresten, jag har inte koll. Men alltså rent spontant kom inte jag på någon annan norrländsk minister.
Stefan Löfven.
Jo, såklart då. Men, men det var ju länge sedan.
Hon är uppvuxen i Luleå.
Ja.
Och har sen bott i
och har sen hon är också utbildad psykolog, ska man
säga. Precis, hon är legitimerad. Hon är legitimerad psykolog. Ja. Så att hon har ju en gedigen utbildning. Och jag tror att det kan vara en otroligt bra bakgrund för en högpolitiker.
Det tror jag
att
också.
Vara psykolog.
Det är också rent krasst så att man kommer inte in på psykologprogrammet om man inte är jävligt skärpt.
Nej, men det är hon. Ja. Det kan jag gå god för, att hon är skärpt.
Ja. Det är klart att hon är det. Säkert mer skärpt än många andra. Men det, ja, då är hon den enda norrländska ministern då, förutom statsministern.
Ja. Ja, vi har ju en ny landsbygdsminister också.
Som inte alls är norrlänning.
Nej, som den förre. Han var ju norrlänning då.
Sven-Erik Bucht har nu också, han har ju lämnat, och han har också lämnat regeringen. Så att han måste väl då antagligen gå i pension nu. Kan man tänka sig. Han var väl, jag vet inte hur gammal han var, men han var ju definitivt över 65. Va?
Ja.
Skulle jag tro.
Ja.
Jag vet inte, kan vi recensera honom på något sätt?
Alltså vad man ändå måste säga om den senaste mandatperioden Det kanske hör till vårat jubileumsavsnitt i och för sig. Men det är ju att landsbygdsfrågorna har tagit större plats.
Fast det känns inte som tidigare. Att det är hans förtjänst.
Nej, det är inte hans förtjänst. Men det är ändå, medan han har varit landsbygdsminister så gjordes ju ändå den här landsbygdsutredningen. Ja. Och det lades fram en landsbygdsproposition. Sen hur mycket han har gjort, det vet, han har ju inte varit så himla synlig.
Nej.
Eller framträdande i debatten. Ja, men nej, vi hoppar den. Jag tycker vi kan recensera Jenny Nilsson.
Ja.
Eller recensera. Här har ju det, jag här... ett problem. Eftersom här är ju jag då beredd att så här...
Här hjälper det inte att googla.
Nej, precis. Nej. Vem fan är det här? Liksom? Ja,
vem är det här? Det här är en kommunpolitiker från Halland.
Mm.
Och som har suttit i riksdagen...
Sen 2006.
Utan att en människa har hört hennes namn. Och det finns nästan ingenting att hitta på henne om man googlar henne.
Nej, men här är frågan då. Person. Om du frågar en hallänning så kanske de vet. För att hon har ju också varit kommunalråd i Hylte kommun från 2001 till 2006.
Mm, en ganska renodlad landsbygdskommun.
Ja. Ja. Och förutom det så är hon har gått två år i social linje på gymnasiet.
Ja.
Jobbat som vårdbiträde och sen blivit politiker och varit...
Och gått vägen genom kommunal, tror jag.
Ja, precis.
Hon har gått via
fackligt engagemang. Ja. Och sen har hon ju som ursäkt då, skulle jag säga, Jenny Nilsson är ett ganska svårgooglat namn.
Men ändå. Jag vet inte. Jag är ganska duktig på att googla. Jag tycker inte jag liksom hittade särskilt mycket i alla fall.
Nej, men hon kommer från en landsbygdskommun.
Ja.
Det kan vi ge henne. Ja. Och hon har också erfarenhet av kommunpolitik.
Mm.
Vilket ju, jag tror är en förutsättning för att vara landsbygdsminister.
Mm. Och har hon suttit sen 2006 har hon säkert suttit i mängder av utskott i beredningar och lärt sig. Hon kan säkert det politiska hantverket, alldeles utmärkt. Ja. Sen vet man ju inte. Sen har hon ju också fått en statssekreterare som... intressant nog då liksom, presenterar ungefär samma dilemma. Han heter Per Kallenberg och om man googlar honom så kommer de flesta träffarna på en namne till honom som är någon gubbe som har skrivit böcker om bergsklättring. Per Kallenberg själv hittar
spela
man...
Spela golf?
precis, det hittade vi. Han har vunnit en intern golfturnering som anordnades av hans tidigare arbetsgivare Vattenfall. Han har jobbat 8 år på Vattenfall som någon slags public affairs manager, vad nu det innebär. Men han kommer ju bli en väldigt viktig person, såklart.
Mm.
Och vad jag förstår så rekryterades han av Ibrahim Baylan till någon tjänst för bara ett par år sedan.
Mm.
Så att han har då liksom befunnit sig
i
regeringskansliet i 2 år eller någonting. Men innan dess har han varit på Vattenfall. Vad jag tror att man kan vänta sig av de här två personerna är väl möjligtvis liksom en väldigt branschnära politik som kommer fokusera på energi och äganderättsfrågor.
Passar ju bra ihop med överenskommelsen. Januariavtalet.
Ja,
som vi säger.
Ja, men antagligen. Men där måste jag ändå säga att jag blev lite besviken. Och också lite grann så här... jag träffade Therese Bengard, Hela Sverige ska leva. Och hon hade ju samma reaktion. Liksom att, jag menar, här har man hållit på, och det har ju du också, hållit på med landsbygdsfrågor väldigt länge och sen så tillsätts det den liksom ytterst ansvariga ministern för det området och det är en person som man aldrig har stött på. Och jag menar, jag har ju varit med i hundratals olika debatter och forum och seminarier och konferenser och aldrig stött på den här personen. Jag har stött på liksom 50 andra socialdemokrater och liksom 20 andra socialdemokratiska riksdagsledamöter i de här sammanhangen. Och vissa liksom ganska ofta till och med. Men sen när det väl tillsätts så är det liksom en fullkomligt okänd människa.
Och det känns knasigt. Men jag vill, med anledning av hur jag just stod och hånade och dissade alla som hade samma invändningar mot Amanda Lind. Jag är en jätteengagerad kulturmänniska och har träffat alla kulturmänniskor i Sverige, men jag har aldrig hört talas om Amanda Lind. Så i och för sig är hon lättare att googla då. Det krävs inte många minuter för att googla fram att hon ändå är en erfaren kulturpolitiker.
Ja, och jag tycker att du har en poäng där. Jag tycker att du har en poäng där, därför att om man googlar henne i 5 minuter så hittar man faktiskt rätt starka belägg för att hon kan saker. Mm. Men om man googlar Jenny Nilsson i 5 minuter så hittar man inte riktigt samma belägg. Och jag menar, ja,
vilket inte behöver betyda, alltså så här, jag säger varken bu eller bä.
Ja.
Faktiskt. Mm. Det finns ju också som inte ska underskattas, slitvargar. Du vet, såna här människor som jobbar i det tysta, som är extremt kunniga i det de kan, kanske även brinner. Men det jag tänker är ju ändå att om man ska vara minister så måste man ju någonstans trivas i den här offentliga rollen. Alltså på något sätt måste man ju tycka om ändå att debattera eller att liksom tala inför folk, att stå upp för vad man vill eller sådär. Och att man då inte hittar henne är ju självklart lite märkligt. Men ja, vi får ha koll på henne helt enkelt och återkomma, tycker jag.
Ja, och nu kanske man träffar på henne i något sammanhang då, på någon konferens eller så.
Ja.
Och då får man väl veta då.
Ja.
Det som jag tänker generellt liksom är väl att just Stefan Löfvens val av ministrar signalerar väl också på något sätt något slags instrumentellt förhållningssätt till politik. Alltså att det handlar om förvaltning och liksom utredningar, utskottsarbete och liksom någon slags fridfullt genomförande bara.
Ja.
Och det kan jag tycka är, det kan jag tycka är lite dumt. Det kanske inte liksom är exakt vad vi behöver så där. Jag vet inte.
Alltså jag kan tänka att i den här tiden med sån hård polarisering och så där som vi har, så kan det vara både bra och dåligt, men delvis också bra. Det kan ju också vara ett problem. Jag tror ju också att om det nu finns ett sånt förakt för politiker och vad de gör och så där, om vi då dessutom har ministrar som håller sig i bakgrunden, som inte, som du säger, som inte tycker någonting särskilt eller brinner för en specifik fråga eller har en egen idé om vad de vill åstadkomma, så är det klart att det, alltså man kan ju ha mer respekt för någon som vill någonting helt annat än en själv, men som verkligen brinner för det, än man kan ha för någon som inte verkar ha några egna åsikter.
Mm.
Så kan det ju vara.
Jag kommer ihåg när Sven-Erik Bucht tillsattes, så kände jag väl lite motsatt. Jag kände ju till Sven-Erik Bucht då, till skillnad från Jenny Nilsson. Men det som jag kände till honom för övertygade mig ju inte heller, å andra sidan. Det var ju då en person som
Det pratade vi också om i podden. Ja, här är han som fick IKEA till Haparanda. Ja. Det är hans bedrift i livet.
Ja, precis. Och det var ju hans claim to fame på något sätt. Och det kan man säga, det höll ju inte. Det bar ju inte honom under en mandatperiod, skulle jag säga. Utan han blev ju sen ganska svag. Därför det kanske också, det är lite one trick pony över det på något sätt. Det var lite svårt att upprepa liksom, som någon slags mirakelmedicin för hela den svenska landsbygden på något sätt. Bygga IKEA-varuhus i varje småstad, det funkade liksom inte riktigt. Det funkade ju inte i Haparanda heller, kan man konstatera med det där. Så att visst, en instrumentell liksom.
Ja. Men alltså jag slås av en helt annan sak här nu. Nämligen, om vi nu inte dömer ut hela regeringen, men om vi, som du var inne på, att här är det en massa personer som är habila men som inte liksom brinner särskilt mycket, utan förvaltande personer som, är det helt, jag tror att det helt enkelt är så också att jag kan inte i de här fallen peka på någon som skulle ha varit bättre. Du vet, ja, jag kan peka på någon person och tycka att den här skulle ha passat där. Och sen i nästa ögonblick, men varför skulle hon vilja ha det jobbet?
Mm.
Alltså att det är svårt att hitta. Dels för att jag tror politiken har blivit mer komplicerad. Alltså som tiden vi lever i, som världen ser ut, så har det blivit komplicerat och svårt. Människor som är väldigt kompetenta Varför ska de ge sig in i politiken? Varför ska de liksom ge sig in i att bli nagelfarna, granskade liksom av personer som ska hänga ut och någon ska bli hatade, de ska bli liksom hotade, deras barn. Alltså, varför ska man ge sig in i det om man kan leva gott på något mer diskret sätt? Eller på ett bättre sätt, där man blir mindre föraktad.
Mm.
Det är ju faktiskt ett problem. Att färre personer vill vara politiker. Och det anses ju inte vara fint att vara det. på något sätt, som det kanske ändå gjorde. För några år tillbaka.
Mm. Ja.
Och att jag menar, det är ett problem.
Mm.
Och att färre och färre... Jag skulle inte vilja bli politiker. Alltså, det verkar vara näst värst efter att vara journalist.
Ja.
Men alltså, nej.
Ja. Ja.
Och ständigt påpassad.
Ja,
aldrig semester. Liksom.
Man kan tänka sig vilka invändningar som hade yttrats om du hade blivit landsbygdsminister. Eller jag.
Ja, men, eller hur?
Mm. Allt som hade legat en till last.
Ja, men precis. Så allt mycket, de skulle börja rota fram.
Så mycket man har pratat. Alltså. Det är bara att gå tillbaka i de här liksom 47 avsnitten av Norrlandspodden och bara plocka citat. Ja. Saker som man har sagt.
Kläckt ur sig liksom.
Ja. I stundens hetta.
Ja.
Det var Sofias fel, får man säga, hela tiden. Det var hon provocerade mig att säga det där.
Ja, nej, men alltså, förstår du vad jag menar? Mm. Det är ju inte kul för någon.
Nej. Men jag tror en annan sak som händer är väl också på något sätt, och det är väl också en alltså nu har vi då liksom vi har ju då någon slags mittenregering, även om de andra mittenpartierna då inte sitter i den här regeringen, så har de ju ändå inflytande över politiken. Och det som har kommit fram är ju någon slags Macron-liknande program, lite grann.
Det är faktiskt intressant. Det ska sägas att i den här överenskommelsen så har alltså både Liberalerna och Centerpartiet fått igenom fler punkter än vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet har fått. Förutom det ska ju sägas att det här överenskommelsen omfattar ju inte alla politikområden.
Nej, så
sossarna och Miljöpartiet har ju andra frågor där de kan... strunta i
men
det här.
Om man ska titta på inriktningen så är det här...
Det är en väldigt nyliberal politik på i vissa
områden är det det. Och den lägger sig i mitten. Samtidigt som det politiska landskapet är ganska polariserat. Vi har ganska många människor som befinner sig både till höger och till vänster om denna mitten, så att säga. Och det är ju det som har hänt i Frankrike också. Och där det här motståndet mot Macron och hans nyliberala liksom, och i någon mån också socialliberala reformer har på något sätt då utkristalliseras i de här gula västarna som är en väldigt liksom svårbegriplig proteströrelse i det att den faktiskt också då samlar kritiker från både höger och vänster.
Ja, de är mot Macron helt enkelt. Och de, men sen är de väl inte heller... Vad jag förstår, de har ingen ledare, det är liksom inte en egentlig organisation, utan det är mer att man sprider ett klockslag och då går vi ut och protesterar.
Ja.
Eller har jag helt missförstått? Alltså, jag är inte jätteinsatt.
Nej, lite så. Och det finns ju också olika. Jag har ju läst olika såna här liksom, punktade program om vad de gula västarna kräver. Och det är ju både liksom, fri invandring och begränsad invandring. Så det är liksom... Det där tycker jag är ganska svårt. Men protesten i sig tror jag är intressant. Därför att protesten tror jag också är ett resultat av den här liksom då nyliberala mittenpolitiken, och som egentligen ingen gillar.
Och samtidigt så är det ju, alltså här finns det ju väldigt tydliga jämförelser att göra. Jag minns att vi stod för något år sedan och pratade om liksom, behöver vi en svensk Macron för att liksom lösa upp den här polariseringen. Och den här lösningen vi har fått nu då, det är ju en lösning som är... Det är ju mycket mer faktiskt då en lösning mot Sverigedemokraterna än vad det är en lösning för någonting. Ja, men ungefär som att väldigt många som röstar på Macron egentligen inte är liberaler ens, men de röstade emot Le Pen.
Mm. Ja. Jo, lite så. Mm.
Och då blev det han för vad som helst utom Le Pen.
Mm.
Och vi är i en situation där många har sett det som vad som helst utom SD-inflytande. Mm. Och det är ju därför, så på det sättet är det ju väldigt
Vet du att Macron har skickat ut som ett frågeformulär till det franska folket? Har du hört talas
ja,
om det?
Han ska starta samtal nu.
Ja, precis. Mm. Och de här frågorna är ganska intressanta. Jag tycker egentligen att det här är frågor som vi skulle... Ja, som man skulle kunna svara på i Sverige också. Det är ju så här, om skattesystemet då till exempel. Så här, hur kan vi göra vårt skattesystem mer rättvist och mer effektivt? Vilka skatter skulle du vilja sänka först? Vilka är de viktigaste besparingarna vi borde göra? Finns det offentliga tjänster som är utdaterade eller för dyra i förhållande till vad de gör? Och tvärtom, finns det behov av nya tjänster och hur ska vi finansiera dem? Det är frågor om statens roll, liksom, är det för mycket administration? Hur ser vi på de lokala nivåerna? Det här är ganska, liksom, så här, det är ganska seriösa frågor.
Ja, och de låter väldigt komplicerade utifrån hur populistisk debatten i övrigt är. Där populism, alltså det ska vara enkla lösningar på svåra problem. Här tvingar han ju då, om någon människa vill försöka svara, då tvingar han ju också medborgarna att faktiskt försöka tänka efter.
Ja, och jag tycker att det här är liksom, och särskilt när man kommer till klimatfrågorna. För det var ju det som på något sätt satte igång den här gula väströrelsen. Det var ju liksom någon slags protest mot höjda dieselskatter. Mm. Liksom. Men hur ska vi då finansiera den här ekologiska, liksom, omställningen i Frankrike, frågar han. Vilka konkreta lösningar kan vi genomföra? Hur ska vi garantera vetenskapligt att de val vi gör är rätt? Liksom. Jag tycker att det är bra,
ja,
liksom.
Det känns
men det är för sent också. Det är för sent därför att han kom till makten liksom genom att på något sätt hävda att han var ledare för någon slags folklig rörelse och liksom sopade mattan med etablissemangspartierna och kom in som någon slags så där folkets man, och sen så började han genomföra en politik för de rika. Och det har han ju, liksom, oavsett var man står politiskt, så är det ju det han har gjort. Han har sänkt en massa skatter och han har liksom... och nu måste han då liksom på något sätt backa tillbaka och fråga då, fråga de människor som stöttade honom. Vad var det ni egentligen ni ville?
Fast
nu,
jag är inte liksom jättesäker på att det är för sent. Därför att hur många gånger har du varit med om att en politiker är den som backar på det sättet? Och är beredd att... ja. Vi gör om det här, men vi måste ju göra det på ett hållbart sätt. Och då vill jag veta vilka som är era prioriteringar, så att ni ska bli nöjda. Det som är problemet, tror jag, är att tonläget generellt är så högt i Frankrike, liksom i Sverige, så att de flesta är inte förmögna att sätta sig ner och svara på de här frågorna. Det kommer att vara, för det här ska väl också vara så, här, så att det arrangeras liksom samtalskvällar ute i alla möjliga olika platser i Frankrike. Men, och det kommer ju att vara en liten grupp väldigt engagerade människor som är beredda att sätta sig och liksom verkligen diskutera det här med någon slags respekt för varandra och sådär. Medan kanske de flesta av de här gula västarna bara kommer fortsätta att gå ut och skrika på gatorna.
Fast det är ju det här som är demokrati också på något sätt, att Och då tycker jag att det här är liksom på något sätt en förlorad dimension i demokratin. Om man inte går ut och ställer den här typen av relativt svåra, komplexa frågor till medborgarna. Alltså där har
Där
har ju också medborgaren på något sätt ett val. Då kan man ju antingen så ställer man sig i en vägkant i en gul väst och skriker liksom populistiska slagord. Eller också så går man och sätter sig i den där medborgarlokalen och försöker formulera svar på ganska komplicerade frågor, därför att frågorna egentligen är komplicerade. Och då tänker jag lite grann att med det liksom politiska klimat vi har i Sverige idag, och om man inte tar hand om de här känslorna som finns på höger och vänster, så
borde vi göra en omvänd Macron och ställa de här frågorna innan folk går ut.
Vi har ju skojat väldigt mycket om varselvästar i Norrlandspodden, eller inte, eller jag har
du,
väl
du
jag,
har jag har gjort det. Det.
Ja. Att det liksom är de här varseljaktsmännen. Och det är ju intressant. Det tyckte jag var... När vi gjorde tv-serien Resten av Sverige, så var det en grej som inte kom med i klippningen. Och som jag liksom... Alltså, det går inte en vecka utan att jag tänker på det och sörjer det. Och det var den första saken vi spelade in. Och det var verkligen så här min baby som jag så himla gärna ville få in i programmet.
Det var en man i varselvästen.
Ja, alltså det var en ballett. Det var en varseldans. Och vad jag gjorde var att jag lyckades få med mig danskompaniet Norrdans i Härnösand för övrigt då.
Mm.
Och vi var uppe och filmade, och det var nog ganska prick 3 år sedan. Vi hade fruktansvärd otur med vädret. Det var som kräksnö, det blötsnö, och blåste jättestarkt och allting höll på att blåsa omkull. Men vi hade ett helt danskompani och en koreograf som utifrån ett musikstycke som jag hade valt gjorde en slags dansgestaltning av liksom varseljaktsmannen. Och det var jättefint, och vi filmade allt det här, hur de här då... Och så hade vi hade en generator och vi hade stora strålkastare. Jag måste bara berätta det här för att trösta mig själv för att inte komma med. Och de kommer gående liksom ut ur infarterna från en villagata, liksom alla de här. Och så ansluts, så går de på led, och sen så är klipp till ett fält där de liksom dansar. Och det man ser på film, det är bara reflexerna från de här varselkläderna. Och som vi åkte och lånade på någon sån här väg, alltså trafikföretag i Sundsvall. Stora lådor med varselkläder som där dansarna hade på sig. Och sen så skulle vi försöka få in det där i den här dokumentärserien. Och vi lyckades inte, liksom, därför att det var för apart helt enkelt. Men nu tänker jag att man borde gräva fram det originalmaterialet och klippa det där. Och det
skulle man måste kunna skicka ut det på YouTube.
Ja, men liksom. Som en viral video. Ja. Le Danse de... Jag kan inte franska. Gula västarna.
Jag kan inte franska.
Men alltså, det är
jag vill ju ändå säga att det här låter ju väldigt apart utifrån Amanda Lind-diskussionen också. Därför att i min värld så är ju Norrdans riktigt svårt.
Ja, ja.
Det är svår kultur. För mig är det det.
Ja.
Jag tycker det är jättebra att de finns. Men liksom jag får ut... Jag sitter som ett frågetecken på de föreställningar jag har sett med Norrdans.
Mm.
Det är en helt obegriplig konstform för mig.
Mm. Ja, men de gjorde
men
det här.
Amanda Lind brukar gå på deras föreställningar.
Ja, det gör de säkert. Det hedrar henne. Du säger jag svänger här.
Men den tycker jag faktiskt att du ska se till att få ut på nätet, för att det låter helt underbart.
Eller hur?
Ja,
eller hur?
Det tänkte jag innan du, alltså när du hade pratat i 30 sekunder om det här, så ville jag skrika liksom, varför ligger du inte ute på YouTube?
Ja, men det måste grävas fram och
ja, det
och
förstår
klippas
jag, men,
och så. Men det kanske blir. Det är väl jag tror att SVT också äger materialet, eftersom det var de som betalade det. Så att man får väl förhandla med dem.
Ja, men de får väl lägga ut det då på SVT Play som en kortfilm.
Ja, så. Precis. Som ett inlägg i debatten.
Ja.
Ett väldigt subtilt och svårt inlägg i debatten. Kanske kan få pengar av Amanda Lind för det här.
Ja.
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 Hörru, det här är ju det här är vår 48:e podd. Och alltså, vi är ju inte superproduktiva. Vi snittar på 10 avsnitt om året då, kan vi säga, sen vi började för ungefär...
Lite drygt då.
Men det, vi håller på i 5
knappt,
år.
Lite knappt, ja. Vi snittar på 10 avsnitt om året. Vi håller på i 5 år.
Ja. Och då är det så att i mars, vilket datum är det?
Den 14 mars, då kommer vi att vara i Umeå, och så kommer vi att spela in vårt 50:e jubileumsavsnitt då, och 5-årsfirande live.
Ja.
I samband med Litfest, men det är inte på själva Litfest i Umeå, utan det är någonting som heter Bokveckan.
Precis.
Som är i anslutning. Så att på kvällen torsdag den 14 mars på Gotthards så kommer vi att livepodda. Då kan man komma dit.
Ja, och då kan man också, om man har önskemål på liksom önskemål när det gäller vad vi ska prata om, så kan vi ta emot sådana på vår Facebook-sida.
Och vad vill ni att vi ska kanske följa upp eller rekapitulera, eller har ni någon favoriter ni vill att vi ska lyfta, eller vad som helst?
Ja, säg det där igen.
Ja, men nej, men alltså...
Ja, ja nej, men det ska bli väldigt roligt.
Mm.
Ja.
Thank you.
I'm going to go to the hospital.